Lukas Cranach föddes 1472 i Cronach, en liten stad i övre Franken som ligger 45 kilometer norr om Bayreuth. Vi känner inte till hans ursprungliga tillnamn, men han kallade sig efter födelseorten Cronach. Vi vet knappast någonting om hans ungdomsår annat än att hans far var en ganska ansedd konstnär. Och därför kan man utgå från att Lukas gick i lära hos sin far, Hans. Lärotiden varade i minst 2 år och därefter företog man under några år en gesällvandring. Vi vet med säkerhet att Lukas var inblandad i en rättsprocess. Hans far väckte 1495 åtal för förolämpning mot grannen Kunst Donat. När Donat i sin tur anklagade familjen Cranach för smädelse påstod ett vittne att unge Lukas hade kallat Donats svärmor för hora och judinna, vilket var en svordom. Var Cranach antisemit, vilket inte var ovanligt på den tiden, samtidigt som man måste väga dylika smedelser mot tidens tänkande, så är det omöjligt att inte bli påmind om den vidriga antisemitiska skriften Martin Luther publicerade sent i livet om judarna och deras lögner. Vad Cranach tänkte om saker och ting vet vi inte, eftersom han varken efterlämnade skrifter eller brev.
Ganz wenig. Es gibt also, was es gibt, sind die Rechnungen natürlich. Also da kann man schon einiges nachvollziehen, wie das also hin und her gegangen ist und was er wo und wie verdient hat. Aber von Lebensäußerungen hat Cranach abgesehen. Also da ist nicht sehr viel erhalten geblieben.
Wie kann Nogelunda vor ein Bild, war Cranach befand sich näher und welche hans Auftragsgivare war und hur mycket han tog betalt, tack vare ett antal räkningar och fakturor som har bevarats. Cranach nådde en ovanligt hög ålder, 81 år, och han bodde största delen av livet i Wittenberg. Man kan undra hur Cranach hamnade i en liten stad vid Elbe, långt från Tysklands centrala städer, efter att ha tillbringat flera år i det tysk-romerska rikets största och mest dynamiska stad Wien.
Cranach wurde ja berufen nach Wittenberg. Also Friedrich der Weise war offensichtlich auf der Suche nach einem neuen Hofkünstler und offensichtlich ist der Ruhm Cranachs, den er in Wien errungen hat, denn nach 1500 ist Cranach ja erstmal in Wien im Umkreis der Wiener Universität tätig, nach Wittenberg gedrungen, möglicherweise auch über die Vermittlung von Humanisten der Universität.
Daniel Göres berättar att Lukas Cranach dyker upp i Wien kring 1500. Vid det laget är han 28 år gammal. Vi känner inte till ett enda verk av Cranach daterat tidigare än 1501. Var har han hållit hus alla dessa år? Maximilian av Habsburg var kring sekelskiftet fortfarande bara ärkehertig av Österrike, men 8 år senare blev han vald till det tysk-romerska rikets härskare. Maximilian den första visade stort intresse för vetenskap och kultur och blev småningom också Albrecht Dürers beskyddare. Cranachs tidigast daterade målning är alltså från 1501. Den är osignerad och skildrar på ett chockerande vis korsfästelsen. Jesus har öppna sår och dryper av blod. Korset omringas av flera figurer, somliga sörjer, andra är bara nyfikna. I bakgrunden syns ett detaljrikt landskap med Jerusalems stadsmur. I förgrunden gnagar en hund på ett mänskligt skenben. Cranach knöt kontakter inom Wiens universitetskretsar och fick porträttuppdrag av professorer. Wiens universitet var en av renässansens intellektuella högborgar och en samlingsplats för humanister. Humanismen satte också sin prägel på Nordeuropas främsta renässanskonstnärer som började utveckla ett mer naturalistiskt formspråk. Människan, individualismen började träda fram precis som under antiken och det märks att även Cranachs småningom påverkas av humanismens tankegods. 1505 blev Cranach kallad till Wittenberg. Kurfursten Fredrik den vise av Sachsen 3 år tidigare har grundat ett universitet. Fredrik är i behov av en ny hovmålare.
Denn auch in Wittenberg hat bekanntermaßen ja Friedrich der Weise eine Universität gegründet 1502. Dort baut Friedrich der Weise Wittenberg wirklich zu einem kulturellen Zentrum aus. Einmal durch die Gründung dieser Universität, aber eben auch indem er Werke bedeutender Künstler der Zeit nach Wittenberg brachte. Also Burgmeier, Dürer, all Werke dieser Maler finden sich in der Stiftskirche Friedrichs.
Fredrik den Vise var mycket inflytelserik och en av de rikaste furstarna i hela det tyska riket. Kurfurstetiteln var den högsta rangen efter kungen och kejsaren. Wittenberg hade ett strategiskt läge vid floden Elbe och blev väl därför residensstaden. I början av 1500-talet var stadens invånarantal fortfarande lågt, lite över 2000 personer. Fredrik den Vise startade en byggnadsboom och 1502 bildades ett universitet. En fylld penningboom hjälper och universitetet lockade på kort tid många etablerade akademiker och småningom följde studenterna. Mot mitten av seklet hade invånarantalet fördubblats och många studenter stannade kvar, däribland Luther. När Cranach anlände i Wittenbach var byggnadsarbetet med det nya slottet och slottskyrkan i full gång. Fredrik den Vise lät kyrkan utsmyckas med tyska mästare som Albrecht Dürer, Hans Burgmeier och kurfürstens venetianske hovmålare Jacopo de Barbari fick också många uppdrag.
Also ich denke, dass Cranach Dürer sehr bewundert hat, also dass er also gesehen hat, was also Dürer auch an Modernität eben gebracht hat, war ja der Jüngere und hat aber dann also auch sehr stark ihm nachgeeifert halt. Ne? Und er hatte eine gute Position, muss man schon sagen, als Hofmaler am Hofe eines der reichsten Kurfürsten des Heiligen Römischen Reiches und dann mit der
Cranachs Malertechnik påminner i början av 1500-talet väldigt mycket om Dürers nydanande idéer. Det finns ett antal verk, till exempel en Adam och Eva-målning, som ganska tydligt efterliknar Dürers komposition med samma motiv. Men det är kanske ändå Dürers grafiska tryck som har gjort det största intrycket på Cranach. Man kan också säga att Dürer lånade motiv eller idéer av Cranachs stick. Dürer och Cranach blev vänner 1524. Och vid det tillfället uppstod Albrechts finstämda silverstiftsporträtt av Lukas. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. År 1508 skickades Cranach på uppdrag av Fredrik den Vise till Mechelen i Nederländerna, där Margareta av Österrike var ståthållarinna. Margaretas far, kejsaren Maximilian, var på besök. Nu fick Lukas i uppdrag att måla både kejsaren och dennes barnbarn, Carlos. Carlos, eller Karl, hade övergivits av sin mor, Johanna, den vansinniga, men inte härliga smeknamn, makthavna och deras fruar fick på den tiden. Karl växte därför upp med sin faster Margareta i den nuvarande Belgien. Efter att hans egen mor, alltså Johanna den vansinniga, efter sin makkes död hade flyttat tillbaka till Spanien. Karl kröntes 1520 till kejsare Karl den femte och blev genast tvungen att ta sig an hotet från lutheranerna. 40 år senare träffade Cranach Karl den femte på nytt när kejsarens trupper belägrade Wittenberg. Yes, you are. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Som belöning för beskickningen till Nederländerna fick Cranach rätt att anta ett heraldiskt vapen. Signaturen som förekommer på hundratals tavlor och tresnitt är mycket igenkännlig. Den består av en slingrande orm med fladdermusvingar som bär en krona. I käften håller den en ring med en rubin. Det är inte ett adligt vapen, men ett bevis för att Fredrik den Vise och dennes bror Johan den ståndaktige uppskattade Cranachs arbete. Cranach ansvarade för det saxiska furstehusets, den ernestinska linjens image utåt. En uppgift han skötte föredömligt i närmare ett halvsekel. Och han tjänar under tre olika kurfurstar.
Das waren also Gemälde, die Lukas Cranach machte. Und Lukas Cranach war so etwas wie der Bildererzeuger, also der ernestinischen Kurfürsten.
Cranach hatte fullt upp i Wittenberg. Efterfrågan var stor och i Sachsen, som hade delats mellan de båda bröderna Fredrik och Johan, hade Cranach inte några riktiga konkurrenter. Lukas fick rykte om sig att vara den snabbaste målaren, Pictor Celerimus. Ett bra exempel på Cranachs lite otåliga arbetssätt är en diptyk som Londons National Gallery äger. Diptyken, två bilder som länkats samman, porträtterar Johan den ståndaktige och sonen Johan Friedrich. Gossen framställs känsligt och Cranachs raska penseldrag förhindrar inte att han fångar ansiktets och det gröna klädesplaggets alla nyanser.
An example in our own collection occurs in the beautiful diptych of the portrait of the Elector of Saxony and his son Johann Friedrich. In this painting, I mean, it's beautifully painted, but it is rapidly painted, and there is an instance that you can see in the painting of the body and the jewelry of the little boy Johann Friedrich, where Cranach has omitted to glaze the green garment that he's wearing.